Det skulle en man som ledare, som chef, som direktör kunna avskeda folk utan att känna att det gör ont. Då är man inte på rätt plats.
Man kan acceptera och till och med gilla att man har chefer som tar plats och driver verksamheten på ett bättre sätt, om man nu får uttrycka sig så, än vad jag som förvaltningsdirektör gör.
Och jag hade till och med under några år när jag var lite yngre en lapp i fickan där jag skrivit ut mitt avskedsbrev. Det har väl faktiskt varit något tillfälle då jag tagit min hatt och gått.
Välkommen till Göteborgs bästa, som drivs ideellt av mig, Louise Bergman, som till vardags är podd- och filmproducent. I den här podden pratar jag med personer som bidrar till att göra Göteborg till en bättre stad. Och nu ska jag i en serie avsnitt möta tre personer som har en lång och gedigen erfarenhet från topppositioner inom kommunen. Det är Bengt Delang, Thomas Egenstedt och Dario Espiga.
Vi får se om du hör oss. Närmare Thomas. Jag förstår att du inte vill det, men det...
De är inte okända för mig. Jag har också varit anställd inom Göteborgs stad innan jag skolade om mig. Och vi träffas för att jag vill fånga deras kunskaper och åsikter. Jag vill förstå mer om ledarskapets konst. Vad kan vi lära oss av deras långa erfarenhet för att skapa en bättre framtid för Göteborg? I det här avsnittet ska vi fokusera extra på konsten att rätt person hamnar på rätt plats, alltså att rekrytera. Och vi kommer att tala om ledarskapets smärta och varför den är oundviklig. Jag säger nu välkommen till er, Bengt Delang, Thomas Egenstedt och Dario Espiga. Och vi sitter i en poddstudio i Lagerhuset vid Järntorget. Och det är svårt att hitta hit, tycker ni?
Det gick jättebra. Jag såg en vilsen man på gatan där och så ropade jag på honom och var det Dario och då fick jag ta med honom upp för trapporna.
Thomas Egenstedt är född och uppvuxen i Göteborg och är socionom i grunden. Han arbetade under många år i de västra delarna av stan och fick sitt första stadsdelsdirektörsjobb i centrum 2004. Och efter några år blev han direktör i Angered och sen i Majorna Linné tills han gick i pension 2018. Jag frågar honom hur han tycker att det står till med Göteborg just nu 2024.
Att det har varit en stor pandemi, det bland annat, och nu kring gängkriminalitet, så naturligtvis det är inte lätt att driva en stad, och det är inte lätt att rekrytera, som vi ska prata om heller sen. Men någonstans så ser jag många fördelar med stan, och den drivs så gott det bara går, och sen finns det alltid förbättringsåtgärder att göra.
Jag kan säga att jag är både positiv, överraskad och väldigt bekymrad.
Dario Espiga kom som kvotflykting från Uruguay till Sverige 1976 och är psykiatrisjuksköterska i grunden. Han började tidigt engagera sig i Socialdemokraterna och har suttit som ordförande i till exempel stadsdelen Centrum och i social resursförvaltning. Han har också varit viceordförande i polisstyrelsen och närhälsan och varit kommunalråd för sociala frågor under 10 års tid. Just nu är han ledamot i grundskolenämnden.
Jag är positiv och överraskad, för man kan säga efter pandemin och med alla ekonomiska svårigheter som man har i staden. Och ändå, förra året höjdes ramen för alla stadens verksamheter med 6% tror jag. Och i år med 4%. Så det har blivit totalt på 2 år som man höjt med 10%. Och det tycker jag, jag är väldigt positiv och överraskad. Det trodde jag aldrig i de här ekonomiska kriserna att det skulle gå och lyfta ramen så mycket. Men samtidigt är jag väldigt bekymrad, för att det verkar som att det handlar inte bara om pengar. Det finns en polarisering i stan som jag är väldigt bekymrad. Det finns förut fanns det 2 block, mer eller mindre ändå. Men de 2 blocken kunde de prata med varandra och gå över gränsen och göra överenskommelser och så, som var bra för Göteborg. Idag tror jag inte det är möjligt. Det är så polariserat så att det är... Och då finns det ingen majoritet i staden. Det får vi inte glömma. Det finns ingen som har, ingen av blocken har majoritet, utan det är Centerpartiet som bestämmer vilka saker som man beslutar och så i fullmäktige och så vidare. Så där. Och det gör att det blir väldigt rörigt. Så jag är bekymrad för det. Jag har aldrig sett staden så polariserad som det är nu.
Ja, jag håller med egentligen både och här. Alltså dels tycker jag att det händer väldigt mycket positivt i stan. Och det har vi en tendens att glömma, anser jag. Och man fokuserar gärna på det negativa, kanske i media framförallt då.
Bengt Delang är uppvuxen i Borås och sökte sig som ung till försvaret och KA4 i Göteborg. Han stannade i 33 år och gick ut genom grindarna som överste regimentschef. Han blev sen direktör för stadsdelen Majorna för social resursförvaltning, stadsbyggnadskontoret. Och slutligen blev han stadsdirektör, alltså den högst uppsatta chefen i hela stan och ansvarig för alla drygt 50 000 kommunanställda. 2014 gick han i pension.
Det sker väldigt mycket bra saker på byggsidan exempelvis. Jag gick runt här på vägen hit och tittade på alla nya hus som inte jag har sett eftersom jag går runt i stan så ofta. Så det är positivt. Sen håller jag också med dig där i om att den här polariseringen och de här svaga eller eventuellt obefintliga majoriteten är ett bekymmer för det långsiktiga. Alltså vi behöver en mer långsiktig politisk ledning som har klara visioner om vad man vill. Och det är jag osäker på. Och det som stör mig då lite grann, det är ju det att det tar så fruktansvärt lång tid att komma till beslut i vissa frågor. Till exempel eviga frågan om Heden. Eller Skandinavium och Vallhallabadet. Och även ute på Norra Älvstranden med flera. Jag kommer ihåg när jag var stadshuschef i Majorna. Då insåg jag ganska snabbt att området nere vid Fiskehamnen var ju en katastrof. Göteborgarna kan inte ta sig ner till vattnet någonstans mellan Stena färjeläge ut i Röda Sten i princip. Och vi påtalade detta redan då, alltså 2002. Och det ser fortfarande likadant ut idag. Så det är sånt som stör, tycker jag. Och jag förstår att det inte är politiskt lätt, men ibland verkar det som att efter varje val man får en ny majoritet eller nya ledamöter, så vill de vända på varje sten igen då. Och man kommer inte till beslut. Och det tror jag, det är inte riktigt bra. Men i det stora hela tycker jag ändå staden går framåt. Sen har vi de här bekymren efter pandemin och kriminaliteten. Och jag vet som Thomas jobbar ju mycket för det här med att försöka hitta strukturer för att motverka det här. Och de stadsdelar du var i var ju också särskilt utsatta. Och du varnade ju tidigt för detta. Men vi var nog inte så många som förstod, och kanske inte jag heller i början, hur illa det var. Så att där finns det oerhört mycket mer att göra.
Ja, det är väl så. Alltså det som både Bengt och Dario säger, så har vi naturligtvis det politiska systemet hur det styrs. Sen är det tjänstemannasidan då som ska leverera det som politiken i princip bestämmer, om man ska uttrycka mig så. Och det är inte lätt så att säga, när det skiftar var fjärde år eller kanske ändå oftare. Då är det inte lätt för tjänstemannadelen heller att hänga på så att säga.
När jag började jobba inom kommunen för många år sedan tog det tid för mig att på allvar förstå på vilket sätt politikerna bestämmer. Det kanske låter konstigt, men ett skäl var att de inte syntes i vardagen så som förvaltningens chefer gjorde. Efter några månader blev jag kallad till ett nämndmöte för att politikerna skulle ta ställning till det projekt som jag jobbade i och som handlade om att minska våld och skador inom krogmiljön. Jag klev in i det stora konferensrummet och var helt oförberedd på vad jag skulle möta. De var så många där. 11 politiker från olika partier satt runt ett U-format bord med sina namnskyltar framför sig. Och alla höga chefer var där. Det kändes högtidligt. Och personen som höll i ordförandeklubban var Dario Espiga och direktören var Thomas Egenstedt. Och det var så jag träffade dem första gången.
Men det kanske är viktigt att säga att varje nämnd, politiken anställer bara en person. Och det är direktören. Och sen är det direktören som ansvarar för resten av organisationen. Politiken har inte befogenheter att göra något annat än att anställa eller avskeda om det kommer så långt. Man hör ibland, alltså jag läste i GP för 2-3 år sedan, att någon politiker går ut och säger om rektorerna inte håller sin budget så kan de bli avskedade. Och jag tänkte, vad så, vilka befogenheter har den här personen? Det är våra direktörer som man kan göra det, inget annat. Så det gäller att hålla De här gränserna de är viktiga.
Men jag tycker det är viktigt det här Rio var inne på, för det tycker inte jag verkar helt klart hos alla. Man bara anställer direktören, chefen, och sen ska direktören hantera förvaltningen på något sätt. Och det måste man ta på stort allvar, och då måste det också fungera i relationen mellan presidiet eller ordförande framförallt och förvaltningschefen. För då kan man ge signaler ner i organisationen som blir trovärdiga och som man integrerar i sig själv, så att säga, också. För det måste man göra. För man måste tycka det är roligt att jobba i en offentlig organisation, annars kommer det aldrig att funka. Man måste tycka det är roligt och stimulerande att ha en viss ekonomisk ram, att ha vissa påbud från politiken och annat. Man måste gilla det. Man kan inte bara syssla med sin egen utveckling, så att säga. Det går inte, va? Då ska man inte vara inom en kommunal eller statlig verksamhet, tror jag.
Jag tror att det som är viktigt är att i och med att man anställer en person, så är det. Då är det också så att då behöver man inte gå in i massor med detaljer när man är på en nämnd. Alltså, vi hade i centrum, kommer jag ihåg, för många år sedan, 20 år sedan. Jag kommer inte ihåg exakta ord, men det handlade om att inte vi skulle gå på några tjänstemän när de kommer till nämnden. Du vet, ställa dem mot vägen och så vidare. För att det var inte vårt sak, utan i så fall hade vi någon åsikt om en tjänsteman som vi inte tyckte det funkade, varken information eller något annat. Så skulle vi ta det med direktören. Det ska vara roligt att komma till nämnden. Det är ganska stort för många tjänstemän att komma till politiken, de som bestämmer, ni vet. Alltså, så där. Men jag märker alltså att massor av hela sakerna har försvunnit nu. Alltså, nu är det, jag menar, man har inte koll det här rollen, skillnad mellan rollen då. Då blir det lacholajban ibland på vissa nämnder och så där. Och det är viktigt. Och det är samma sak att jag som ordförande skulle aldrig få till mig att runda direktören. För jag visste, om jag rundar direktören, så rundar jag, då är linjeorganisationen försvunnet. Och då får jag alla jobb, alla problem. Då kommer de till mig istället. För att lösa massor med problem som jag inte kan lösa. Så det är viktigt att direktören är den högsta och att alla har respekt för direktören. Så att de kan lösa detta tillsammans med de fackliga. Och så vidare.
För det hade ju hanterats på ett annat sätt. Då hade jag frågat, varför ska jag vara här överhuvudtaget? Då kan ordföranden störa ta hela förvaltningen också. Alltså någonstans måste, det är A och O tycker jag i det. Det här linjeorganisationen, ansvarsroller och alltihopa med detta, som är väldigt viktigt tycker jag. Och det måste fungera.
Och det är ju någonting som man också egentligen, min erfarenhet i alla fall, grundlägger i rekryteringssamtalet första gången. Att man klarar ut så att säga rollerna. Jag förväntar mig det, och det är jätteviktigt. Och sen, som vi har pratat om så många gånger, att man har ett förtroende och tillit mellan direktören och presidiet och framförallt ordföranden. Vi har pratat om detta så många gånger. Det innebär inte att man gör exakt som den andra tycker, utan att man lyssnar på varandras åsikter och håller varandra informerar om vad som händer. Men sen är det som så att i politiken så är det så att då är det nämnden som fattar beslut. Och på tjänstemannasidan så är det direktören som fattar beslut, om inte det är delegerat ner till någon tjänsteman i organisationen. Det är väldigt tydliga roller, men det här måste det finnas ett samspel som måste ta sin start i rekryteringssamtalet och när anställningen sker, och sen som utvecklas, va? Så att man förstår de här rollerna. Så att jag kan väl säga det att under mina år som har haft många politiker som chefer, så har jag väl ringt, eller de har ringt mig 2, 3, 4 gånger varje vecka, ordförande, om stort och smått. För att liksom, det händer så pass mycket hela tiden. Alltså det får inte ske att en politiker, min ordförande, kommer till mig, ja, men vet du om att detta har hänt och så vidare, så jag vet att de har inte sagt någonting. Va? Alltså man måste ha en förståelse för politikens roll och motsatta hållet också. Va? Och det här ska fungera bra.
Det är riktigt. Jag tänker på en situation i Angered, där det var flera situationer där, för det har ju varit väldigt opportunt från medborgarna och invånarna kring skolfrågor bland annat. Och vi hade en verksamhetschef som var tillika skolchef då. Och vi hade på blåstället protestmöten, nämnden var med ibland och ibland inte, men oftast var nämnden med, hela nämnden, och hade protester kraftiga protester när det handlar om anpassning eller som de ville kalla det, neddragningar i skolor och alltihopa. Och vi satt uppe på den här scenen och då satt min skolchef och skulle svara på detaljer. Han kunde det bättre än vad jag kunde, men jag satt in till. Och varje gång det kom upp diskussion till honom, attackerar honom att det är ditt fel att det är så här, så svarar jag alltid, det är mitt i så fall. Är det någons fel så är det mitt. Det är jag som står bakom de här besluten. Min skolchef lägger fram och det är mig ni får kritisera. Jag tyckte också det var viktigt. Jag vill tro att han kände likadant, att han skulle inte stå ensam med detta, för det gick ju ännu genom mig också, gentemot från politiska uppdragen och så, va. Och det är också lika viktigt, tycker jag, att stå upp för sin personal när det blåser på ett riktigt sätt, alltså. Och det är likadant som Dario var inne på här förut, när våra verksamhetschefer eller cheferna, de som kom och redovisade på nämnden, så skulle de bli vänligt bemötta. Och det var viktigt. Och om det ibland spårade ur att det blev för mycket från någon lämnledamöt mot, så gick jag in och sa ibland att det här är inte okej. Det här får ni ta med mig, det här får vi ta i senare läge i så fall. För jag vill inte att mina chefer skulle gå därifrån nämndmötet, som de verksamhetscheferna var med på varje nämndmöte för att känna in klimatet och så. Att de skulle bli uthängda där på något sätt, det var inte okej, så att säga. Samtidigt ska nämnden kunna vara kritisk, självklart, men det ska inte vara det på det sättet som Dario sa det ska vara. De är oroliga för ibland att gå till nämnden, en del av dem. Så någonstans är det rollerna igen och hanteringen i detta.
Men samtidigt, ibland blir jag fundersam, för att jag hör, och det alla har hört, är att det finns vissa som säger, ja, varför ska man göra den här anpassningen, eller vad det kallas? Ja, det är för att politikerna har bestämt. Och så skickar man alltså lämnar sitt ansvar någonstans. Det. Men det är en sak som vi har pratat så många gånger. Det finns inga politiska beslut som inte föranleds av en tjänsteutlåtande. En skrivelse, den tjänstemännen som är professionen säger. De här sakerna förväntar vi oss. För att nå de här målen måste vi ta de här besluten. Etc. etc. Men det är klart, man kan inte förvänta sig att tycker inte de ska, alla ska veta det, men vi som är insatt i detta vet det. Alltså det är den enklaste lösningen att säga att politikerna har bestämt. Så där, och då man, tycker inte man tar sitt ansvar.
Jag kan nog ta ett exempel som var lite kritiskt mot mig själv. Mina medarbetare sa alltid, du läser varenda tjänstutlåtande. Och du rättar till och med kommatecken om det är syftningsfel eller sånt där, va. Och jag tog det gott, för jag kunde inte släppa igenom ett tjänstutlåtande. Det är det som Dario säger och Bengt sa förut också. Att det är ju på det de tar sina beslut, va. Gör jag ett dåligt underbyggt eller dåligt tjänstutlåtande, så för att vara riktigt rakt, då blir det ett dåligt beslut också från politiken om de har tillit till förvaltningen. Så jag menar, det är hyperviktigt. Jag är inte säker på, nu slänger jag in en brasklapp här kanske som man får sota för, men jag tycker inte säker på alls att alla förvaltningschefer, direktörer läser varenda i tjänstutlåtande så noga. För mig var det heligt och nödvändigt för att ta det ansvar som vi pratar om.
Ja. Om vi tar Bengt bara som ett exempel, när du blev rekryterad som stadsdirektör, som den högsta chefen för hela stan, hur gick det till? Alltså hur...
Ja, det var väl en intern rekrytering. KS ordförande ringde mig och sa att de ville ha mig på jobbet.
Kommunstyrelsens...
Ja. Ja. Mm. Och sen så var det väl en process, sen i kommunstyrelsen efter det. Det var,
personalutskottet.
Ja, personalutskottet tog fram det. Så det var ju en typisk intern rekrytering då. Men det är klart, de hade ju känt mig då i 10-12 år, vet vad jag hade gjort och så vidare. Så att jag kan väl tycka det... Alltså jag hade aldrig sökt det jobbet. Jag tycker så här att jag hade jobbat så pass mycket länge och de vet vad jag hade gjort, så att de behöver inte något mer underlag. Så antingen tar de eller också gör de inte det. Vi var inne lite grann på det här med att man ska veta sina gränser. Va? Och för mig hade det blivit så pass att de politiker som var runt omkring och var på högsta nivån, de kände mig ganska väl. Så de behövde inte några mer referenser, så att det var väl bara säga ja eller nej helt enkelt. Så att det gick väl på någon vecka, tror jag. Ungefär. Så att, det var ju inte lätt, ska jag ju säga, för att jag hade ju nyss blivit stadsbyggnadsdirektör av alla uppdrag jag har fått, som jag egentligen inte har någon direkt kompetens för, minst sagt. Men det var ju ledarskapet de ville ha, tyckte de. Så att det var ju därför då. Men det var ett roligt, intressant jobb. Men jag tror jag bara var det 10-11 månader innan.
Men det är intressant. Då är det sidospår. Men någon gång kanske vi kan prata. Vi började sist då, att prata lite grann om att så behöver man faktakunskaper för att vara ledare? Och det är en fråga jag måste, för att det, ja. Du menar att du blir anställd utan att ha kunskaper om byggnadsfrågor för din ledare?
Nej, man behöver inte det.
Ska alltså, man vara socionom för att vara chef för socialnämnden? Ska man vara ledare för att vara i grundskolenämnden? Den frågan är intressant. Alltså. Vad är det man söker?
Jag tänker på det Bengt sa lite grann. Det var inte statsdirektör, men i mitt yrkesverksamma liv i staden så har jag sett mig som en resurs för Göteborgs stad. Jag har aldrig sett mig som en stadsdelschef bara i centrum till exempel. Och det var nog den signalen som gjorde att jag också kom till Gunnared. Därför att det behövdes någon annan chef där enligt politiken då. Politikerna. Och därför så alltså hade jag inte fått den frågan eller den hinten så hade jag nog kanske varit kvar i centrum. Hur en väldigt rolig stadsdel att jobba med centrala frågor hela tiden så att säga. Men jag såg mig inte så utan jag såg mig som en resurs för hela stan. Ungefär som en spelare, nu behövs du där. I Gunnar i detta fallet och sen Lärjedalen och sen var det likadant med Angered så att säga. Och sen var det precis likadant med Marina Linné. Så det var ett sånt spel så det var inte jag att jag ville per automatik gå runt i många stadsdelar egna behov eller så. För centrum var jätteroligt det här. Det var typ så här fortfarande, nu finns det inte de stadsdelarna. Men det har varit roligt att jobba i centrumregionen. Så att det beror på vad man har för synsätt i det här med. Vissa säger jag har sökt jobb i den förvaltningen, det är där jag vill jobba. Ja, det måste så vara. Men vissa andra kan ha den här synen att jag är en resurs för Göteborgs stad. Och det tycker jag är viktigt och det är intressant.
Men man måste börja någonstans.
Ja, man måste börja någonstans. Ja,
men vi kan ju vara olika i detta, men jag har precis samma uppfattning som dig. Ja. Alltså att jag tycker att när man jobbar så här så har jag alltid känt att ja, jag går dit politiken vill ha mig om jag tror att jag kan klara det jobbet.
Precis.
Ja, så enkelt med det. Men förstås, vi är olika. Men att ha fackkunskap, det är ju inte alltid nödvändigt ibland. Kanske inte ens önskvärt. Till och med. Men man ska inte låsa på det i alla fall, känner jag. Inte på den nivån. Och kanske en nivå under kan också funka hyggligt. Va? Men sen ju längre ner man kommer, jag menar, man kan nog inte vara chef för ett äldreboende utan att man har en kunskap om, ganska god kunskap om verksamheten. Skolchef, ja, jag hade en skolchef som var förskolelärare, men det gick väldigt bra ändå som, för att klara hela skolan. Så att ja, det finns någon omslagspunkt och det är klart det är väldigt personligt också.
Alltså, det är en viktig fråga, det diskuteras ofta. Alltså, jag menar, inom sjukvården, alltså, är läkarna de bäst lämpade att vara administratörer för sjukhuset till exempel? Eller kan en undersköterska vara lika bra lämpad eller inte? Det blir det är en jättediskussion för att det är frågan om status också. Varje yrkesgrupp kämpar för att man ska reservera vissa platser för sin yrkesgrupp och så vidare. Så där, men i slutändan handlar det om alltså, vad är det man söker? Alltså, vill man ha ledarskap oavsett eller vill man ha specifika kunskaper? Sådär.
En gång när jag var verksamhetschef många herrans år sedan då, inom äldreomsorgen, jag hade ingen erfarenhet av äldreomsorg. Och jag har mer erfarenhet nu när jag är över 70 år, men det hade jag inte då. Och jag vet, då var vi 21 stadsdelar på den tiden. Och vi skulle så att säga utkristallisera så här, vi 21 verksamhetschefer för äldreomsorgen då. Hur såg vi ut? Vad hade vi för bakgrund? Och vi gjorde väl sånt här rollspel som man gör ibland på ledarskapsdagar och så. Så vi skulle ställa oss i olika hörner, vad vi hade för bakgrund. Och jag blev ensam i ett hörne. Det var bara jag som inte hade äldreomsorg. Alla andra var sjuksköterskor eller undersköterskor eller historiskt jobbade inom äldreomsorgen. Så det var så att det fanns en tradition att man skulle ha den här kunskapen även på verksamhetschefsnivå. Och det är inte jag lika säker på att det behövs som Bengt säger. Ju längre ner man kommer naturligtvis, om man får uttrycka sig så, som enhetschef så måste man kunna diskutera med vårdpersonal hur man ska jobba och så. Va? Men inte på vare sig stadsdirektör eller på verksamhetschef så är det inte absolut nödvändigt. Men sen så kan det nog bli avgörande, tror jag.
Alltså ett sidospår i detta är ju också att vi rekryterar ju, alltså de flesta medarbetare börjar ju någonstans från grunden. Och därför tänker jag att det är ju oerhört viktigt att när man rekryteras uppåt i organisationen att man ger vd-bördan den utbildning som de behöver, alltså ledarutbildning. Mm. Jag pratar inte om chefsutbildning, för chef det är ju någonting som man blir utsedd att vara, utan att vara ledare och ha den kompetensen både gentemot människor och förstå saker som ekonomi, personalfrågor, arbetsmiljöfrågor och så vidare. Den utbildningen måste man ju ge, och det tycker jag ändå, nu är det ju 10 år sedan jag slutade, att Göteborgs stad har kommit ganska långt framåt. Så var det inte när jag började, tyckte jag. Då var det tillräckligt med rit att kanske ha varit sjuksköterska eller lärare. Och det räcker inte. Då gör man de människorna en otjänst. Va? Så man måste värna om att de får den utbildning och därmed den kompetens så att man kan utöva det här ledarskapet på ett bra sätt. Va? För det är nyckeln i alla verksamheter, att vi har bra ledare. Mm. En del har ju förstås en naturlig fallenhet då. Och mycket handlar ju om vanligt omdöme och respekt för andra människor, att lyssna på andra, att ta emot argument och så vidare och kunna föra en diskussion, och sen får man ta sitt beslut.
För att de bästa ledare jag har träffat, det är de som var trygga i sig själva, som inte var rädda att bli ifrågasatta. Och sen också ibland så alltså, tyckte det var roligt, för att då kunde de gå in i clinch och så vidare. Så där. Det tyckte jag det var de bästa jag har träffat under åren. Alltså, där, men de som vill hävda sin ledarskap genom att hänvisa till sin chefskap, det är de som, då funkar det inte. Mm.
Sen tänker jag så här, när man rekryterar, nu går vi på våran nivå då, eller min nivå då, man ska som direktör rekrytera en verksamhetschef, som det kallas, skolchef eller omsorgschef, och det kan vara, så satt jag alltid och funderade på här, den här personen jag har framför mig, bedömer jag honom eller henne vara bättre än mig och leda den här verksamheten? Och det var ett viktigt sak, att man strävar efter att rekrytera bättre chefer än en själv och ledare. Alltså det kan vara strävan i alla fall. Man bör tänka så. Då bör man tänka på att det här är en person som ska följa mig i min vandring. Va? Det tror jag inte på. Utan man måste våga utmana. Och då kopplar det lite grann till vad Darius säger. Tycker jag att man är trygg i sig själv och sådär. Att man kan acceptera och till och med gilla att man har chefer som tar plats och driver verksamheten på ett bättre sätt, om man nu får uttrycka sig så, än vad jag som förvaltningsdirektör gör. Då kan man utveckla verksamheten, tror jag. Man gör det inte genom att anställa och få personer som är, om man får uttrycka mig lite slarvigt, svagare än en själv. Det tror jag inte på ett dugg.
De är jobbiga att löneförhandla. De som är bättre än dig.
Ja, men det har vi bara en gång per år. Vet du. Sen så, de andra 364 dagarna så är det en fördel.
Men jag vill ändå understryka det här med att fördelen med att göra en intern rekrytering, om det är någon person som man känner väl, den överstiger nog många gånger ibland värdet av att ta en extern. Va? Jag har ju varit med om det, och det har ju säkert också varit med, att man har fått referenser på en extern som visar sig inte stämma. Alltså direkt felaktiga och som kan vara svåra att skåda igenom. Va? Alltså någon arbetsgivare vill egentligen bli av med någon person, och så skriver man upp referenserna. Men det finns var man än, vilken metod man än väljer, så finns det alltid en risk, va? Att den människan, personen, inte svarar mot den kompetens man behöver, eller vissa inte hålla måttet när det blir jobbigt, som du säger här, va? När det är ont om pengar och man måste ta till tuffa åtgärder, dra ner på verksamheten och så vidare här. Och det är något krav som man måste ställa på den nivån, att man måste klara den biten eller göra någonting annat.
Jag tänker bara lägga till det, precis som du säger, för att förstärka det du säger, för det håller jag med om, Bengt, så är det olika kulturer i olika kommuner. Alltså det är också en fördel att ha någon intern. Har man jobbat i Göteborgs stad så är det en viss kultur som man känner igen sig i och som man kan anamma förhoppningsvis. Och då underlättar det naturligtvis. Så det är klart, ska inte titta längre bort än man behöver titta.
Men självklart ska man kunna ta in externa också.
När man är direktör då, alltså i vanliga fall då så har man ju sin chef där som man ska ha olika möten med, och det är lönesamtal som du säger och medarbetarsamtal. Så vad får man för hjälp själv som direktör?
Ja, vad säger du? Hjälp. Bengt sa ju förut att vi träffas ju alla vi chefer, vi direktörer. Vi kommunicerar med både stort och smått i det. Vi har heldagar ett par gånger om året där vi diskuterar angreppssätt, hur vi gör. Vi till och med diskuterar löner på den tiden. Va? Hur ska våra chefer ligga under det? Vad är det vi kräver på det? Va? Så vi får hjälp. Sen har vi HR-avdelningar på staden centralt som hjälper till att ta fram lönestatistik och sånt där. Och vi får den hjälpen vi efterfrågar. Ibland kan man efterfråga mer och ibland något mindre. Det beror på hur länge man har jobbat och vad man har varit. Men lönestatistik till exempel är viktigt och det får man ju centralt ifrån.
Och oftast ibland är det ännu enklare så att man helt enkelt ringer eller pratar med någon som man känner och som man har förtroende för. Och kollar, hur tänker du kring detta? Känner du den här personen? Eller?
Det är mest kollegiala.
Alltså. Ja, en organisation som inte har det här kollegiala och där man kan prata med varandra, den funkar nog inte så bra tror jag. Utan man måste lära känna varandra. Va? Det gäller både...
Fast jag har en fråga där. Ja. För att då var du statsdirektör, men innan dess så var du i socialresurserna och då var i flera nämnder och så vidare. Men ovanför er fanns en statsdirektör som inte anställde där. Mm. Hur går det i den relationen då? För att hon är direktör för hela staden, men anställer inte er utan det är nämnderna. Mm. Och ni svarar inför nämnderna men inte inför statsdirektör. Hur funkar det från er perspektiv?
Min bild var väl mer att man hade det vi kallar utvecklingssamtal med statsdirektören. Det hade man ju. Man hade också med presidiet i respektive nämnd hade man också så kallade utvecklingssamtal. Och det var väl det vad som var bra och mindre bra, var det den feedbacken ungefär. Så det var ju inte så att statsdirektören gick in och styrde någonstans. Jag vet vid ett tillfälle när Bengt var statsdirektör och vi var på något möte. Med polisen var det tror jag. Det var med det här med brottslighet och grejer. Kommer ihåg, vi satt på Skånegatan och då vände sig regionpolischefen till Bengt och sa, kan vi inte jobba med detta? Och då sa Bengt så här att jag kan inte ge Thomas någon order på detta, men är vi överens så kanske vi kan komma fram i detta. Och det är ungefär så, man visste sina roller. Och det poppar upp här när vi pratar om hur vi kopplas till statsdirektören så att säga. Och det fick ju inte finnas någon prestige i det utan vi diskuterade oss fram hur vi skulle från stadens sida bidra gentemot polisen i detta. Men jag vet inte om det var svar på din fråga där, men
det vet inte jag, det är ni som...
Nej, men alltså, jag tänker också att alltså, det var ju inte så himla lätt heller för statsdirektören och själv vara statsdirektör för att jag hade ju då ett uppföljningsansvar för ungefär 60 direktörer. Plus mina egna ungefär 8-10 direktörer, alltså 70 personer. Hur ska man kunna få en sån kunskap om dem så att man kan göra ett bra löne- och utvecklingssamtal? Jag fick ju begära in underlag precis som mina företrädare gjort från varje presidium. Ett skriftligt underlag. Mm. Så att det här var svårt och då pratade jag inte om bolagsdirektörerna för de hanterades inom bolagssfären då här va? Med något undantag. Så att Det är ju då den stora stadens problem när det är en sån mängd med människor. Och när vi pratar om chefskapet så brukar vi säga att ja, går man över 30 personer som är direkt underställda så det är ju nästan hopplöst att få en bra uppfattning. Och då låg jag på ungefär en 70, och kanske drygt det. Och då blir det ju aldrig den här djupa tilliten. Så det fungerar ju inte riktigt så i en sån stor organisation att man kan ha det här nära samarbetet.
Ja, men då tänkte jag alltså, då måste direktörsrollen vara ganska ensam.
Ja.
På toppen där.
Det blir alltså, det
då har ni inte uppåt utan då måste ni alltså få kollegial horisontellt. Ja. Alltså stöd och diskussioner.
Men oftast har det varit, tycker jag, då, i den ledningsgrupp man har jobbat. Både som stadsdelschef och chef för social resurs och även i stadsledningskontoret. Då, att där har man ju också, inte kollegialt men ändå ett nära samarbete. Och där man kan då utföra eller ha sina diskussioner och tankar och funderingar. Så att det är väl en lite så att säga, stöd i den här biten. Då, va? Men Göteborgs stad, nu tror jag de är uppe i 60 000 anställda va?
Ja, drygt 50.
Ja, så att det det är ju inte helt enkelt. Va? Det är både en styrka och en svaghet ur den här synpunkten. Då. Så att...
Sen tänker jag så här, Dario och Bengt också, att det är viktigt som chef, tycker jag. Jag kanske har varit lite väl tydlig i det, att man ska ha en bra ledningsgrupp, man ska jobba tillsammans och man ska utveckla verksamheten tillsammans, både med ledningsgruppen och medarbetare och fackliga organisationer och så. Men säger jag återigen, man kan aldrig bli kompis med de som är underställda. Och det tycker jag ibland jag har sett exempel på, att man blir för nära. Och det tror inte jag är bra. Utan man måste hålla en viss distans ändå. Man kan vara överens i ledningsgruppen, man kan ha trevligt för det. Men man är inte vän med den som är underställd. Man får inte komma för nära. Då blir det fel. Det är min absoluta övertygelse på något sätt. Kan låta tråkigt, men så tror jag det.
Har du samma uppfattning med?
Ja, så det, ja, i princip så har jag ju det. Va? Sen har det faktiskt blivit så vid något tillfälle. Men det fick inga negativa konsekvenser, för att den personen kände jag så pass väl så att vi kunde hålla på våra roller ändå.
När vi pratade lite inför det här så pratade ni om att det här med det går inte att leda utan smärta. Mm. När det gäller rekrytering och så, hur tänker ni då? Alltså, vad är det som är den smärtsamma där?
Alltså, vid rekrytering vet jag inte. Då är inte medarbetarna så utsatta, men jag tror vi pratar om detta vid de tillfällen de var tvungna att separera någon från sitt jobb, helt enkelt. Och jag har alltid haft den tanken att jag måste alltid tänka med både hjärna och hjärta. Man måste förstå liksom vad det innebär för den enskilde att förlora sitt jobb. Kanske inte ekonomiskt. Göteborgs stad hade varit, det kanske är så fortfarande, i att man har ju sin anställning i Göteborgs stad, och jag tror att man ska kunna få ett nytt jobb om man, med en omskolningstid på högst 6 månader. Va? Men jag har ju märkt, och särskilt under den tiden i Majorna då, där vi var tyvärr tvungna att omplacera en hel del människor, att det hjälpte ju inte att man hade den här anställningstryggheten. De var lika ledsna, förbannade ändå. Va? Och det försökte jag tänka, att så här blir det. Va? Och jag kände med dem. Va? Men samtidigt så måste man ju ändå som chef komma till den här slutsatsen. Vad är det viktigaste här nu då? Och det är ju att vi kan, som du sa Thomas här, alltså vi måste ju göra det som politiken har bestämt. Vi måste leverera på de målen som vi har. Vi måste sätta verksamheten före den enskilda. Men jag tycker det är bra att man som person känner detta. Att det gör ont när man gör det, men detta är nödvändigt. Och kan man inte stå ut på detta, då får man göra någonting annat, tänker jag. Då får man personen själv lämna sitt jobb. Så jag har tänkt egentligen hela tiden. Det har dessbättre inte varit så många gånger som man har behövt ta till det, men det har hänt ett antal gånger. Va? Så det ska vara jobbigt, men man måste ändå sätta, som sagt, verksamheten först, vad som är bäst för det som är bäst för verksamheten ska vara bäst för göteborgarna. Det är det som är skälet.
Ska man gå tillbaka på din fråga, det är rekrytering, just så sitter jag och funderar när Bengt pratar här, vad har jag varit utsatt för i det här, eller vad har jag hamnat i en situation? Jo, det var egentligen stadsdelarna. Det hade jag 2 internsökande. Bägge 2 de här var väldigt kapabla i rekryteringen. Och jag fick välja den ena, inte den som var i min dåvarande organisation, utan den som kom utifrån, men i Göteborg då. Och när jag gjorde det, det var ju en rekrytering där jag fick välja bort en som trodde och ville och hade ambition att ta den här tjänsten. Men min erfarenhet var då att förklarade man sig ner och förklarade vad orsaken var och hade preciserat det för sig själv naturligtvis, att bli trovärdigt gentemot den här personen, så köpte man dessa argumenten. Jag är rätt övertygad om det. Sen har den här personen gått vidare nu och fått höga befattningar lite överallt. Så att det har inte varit några problem. Men jag menar, just i den situationen tänker jag, hur ska det här tas emot nu? Och det var lite smärta i det under någon dag att jag fick satt mig med personen i fråga. Och förstod argumenten. Och då blev det bra till slut ändå.
Men jag tror att det grejen är, ni två säger. Alltså att det skulle man som ledare, som chef, som direktör. kunna avskeda folk utan att känna att det gör ont. Då är man inte på rätt plats. Alltså, det tror jag. Det är det som är grunden. Jag menar, jag har också varit med om att be någon direktör att sluta och så vidare. Så där, och jag tror, jag är övertygad om två saker. För det första, dra plåster så fort det går. Fast det är jobbigt. Alltså, det är jobbigt, men gör det alltså tidigt så att den personen alltså har en chans att återuppleva, alltså gå vidare och så vidare. Och alltså, du får veta att det när du tar det beslutet har det stora betydelse för den andra personen. Så är det som du sa, Bengt. Alltså, menar, kan betyda det för familjen och för allt annat. Alltså, man kanske mår dåligt, man kanske behöver stöd på ett helt annat sätt och så vidare. Men hjälper det? Men då ska man tänka, okej, jag ska göra något som är smärtsamt och jobbigt. Men alltså, min skyldighet det är skattepengar vi pratar om. Gentemot göteborgare. Det är att lösa detta som har gått fel. Så där. Och det är mänskligt. Jag menar, vi pratade om relationer när man rekryterar. Så det är klart att det går fel ibland. Men dra det så fort som möjligt så att den personen har en rimlig chans att återuppbygga. Gå vidare med livet. Och så.
För man misslyckas ibland. Man misslyckas alltid som chef ibland. Så är det bara. Och det får man förstå. Mm.
Ja, man får inte vara rädd att göra fel.
Nej, det är det värsta.
Då blir man förlommad om man är rädd att göra fel. Så, och inte kan ta beslut för att tänka om det är det rätt person eller inte. I slutändan är det som vi sa. Magkänsla som kommer att oss.
Och det värsta är att har man en sån attityd så finns det en risk att det sprids i organisationen också. Alltså det går inte, va? Sen frågar man sig hur många gånger får man göra fel? Ja, ibland kan man få göra många fel. Ibland räcker det med ett fel. Alltså det finns inget mått på det heller, va? Man får veta när man passerar någon avgörande punkt, va? Nu är det en gång för mycket, tror jag.
Sen tänker jag på det också, det här vi pratar om ansvar och eventuellt avyttra chefer och så. Ibland kan jag ha lite svårt för det när chefer eller på olika nivåer säger vi gör så gott vi kan. Och det tror jag alla gör, där jag var inne på det tidigare, alla vill göra det bästa möjliga. Men ibland måste man konstatera att det kanske inte räcker. Det kanske inte räcker. Så att de orden tycker jag man ska nog försöka akta sig för att säga. För det ligger i sakens egen natur. Att min människosyn är det att alla gör så gott de kan. Men jag kan konstatera att Kalle eller Lisa här gör så gott de kan. Men det räcker inte i den funktionen. Jag eller någon annan har gjort en felrekrytering. Eller felrekrytering, en rekrytering som just nu inte fungerar bra. Och då måste man med smärta då eventuellt entlediga den personen. Och sätta honom eller henne någon annanstans. För det är ens uppdrag som chef över den personen. Så tänker jag lite grann.
Sen ibland kan det faktiskt vara så att situationen förändras diametralt. Det hör vi ju ofta i media här, va? Att man behöver en ny ledning och så vidare. För att det är ett nytt uppdrag. Du är rekryterad för ett visst uppdrag. Och sen så blir det en annorlunda situation. Ja, då kanske det behövs en ny chef. Alltså det är inget konstigt med detta. Alltså jag har alltid varit sån att jag har försökt tänka igenom vilken situation jag kommer i och att jag bestämde mig för alltså vad är det jag kan ta i det nya jobbet, vad kan jag tåla och inte tåla, uttrycker så. Och jag hade till och med under några år när jag var lite yngre en lapp i fickan där jag skrivit ut mitt avskedsbrev bara för att påminna mig själv. Alltså att visst, jag går in i ett jobb, men det finns vissa situationer där jag faktiskt inte har kvar det här jobbet. Kraven som ställs för mig, av någon anledning så kan jag inte acceptera dem. Oftast då etiska saker. Va? Så att det har faktiskt varit något tillfälle då jag har tagit min hatt och gått. Och det är kanske lätt för mig att säga, jag menar, beror på vilken ekonomisk situation och alltihopa, det förstår jag också. Men alltså, man ska inte ha ett jobb som man inte trivs med. Där man får göra skada på sina grundläggande personliga värderingar. Det fungerar inte. Det är inte bra för en själv och inte för medarbetarna heller. Och inte för den politiska ledningen eller vilken nu kan vara. Så att, och det har jag följt den principen faktiskt. Så att, och jag har gjort det vid några tillfällen faktiskt.
Sen finns en annan sida av det myntet, tänker jag. För det har man fått från sina verksamheter, för både Bengt och jag har ju då jobbat i stadsdelar där och krävs en del anpassningar. Både i Gunnared och Angered och du tidigare i Majerna och sen när jag kom till Majerna Linné också. Och då har man ju fått medarbetare under eller verksamhetschefen under som har sagt, kan du verkligen stå upp för det här? Kan du verkligen göra det? Och då kan man också vända på och säga att ja, jag kan tycka det här är jobbigt och ha smärta och så. Men jag hade inte den här lappen i fickan alltid, utan jag hade med det här att ja, det här är uppdraget. Jag tror att jag gör det lika bra som någon annan. Alltså jag tror jag är kompetent att göra det uppdraget. Men det kanske inte verksamheten jag tyckte, för de tyckte jag skulle stå på barrikaderna och gå mot politiken och säga det här är inte okej, va. Så man, det är lite olika situationer som kan uppstå i detta fallet också, tänker jag, va. Så att ibland kan man få kritik på att man inte har varit, som medarbetare och andra uppfattar, lojala följt upp med verksamheten. Men man är lojal mot staden, man är lojal mot uppdraget. Och det fordrar en del smärta ibland att göra saker.
Alltså det är ju inte roligt när man vet att det kan leda till neddragningar i skolan eller sådana saker. Så att, men återigen, alltså då får man ställa sig frågan, alltså, kan man klara de här neddragningarna? Jag såg till exempel i Majorna när jag jobbade där att, alltså, vi hade ju stora underskott, men det fanns också en spridd mentalitet bland flera chefer där de betraktade budgeten som någonting som fanns där ovan men som man inte behövde följa. Va? Och vi kunde ju faktiskt komma i balans efter några år, och jag kunde inte se att kvaliteten hade avsevärt försämrats. Så att det ledde mig också någonting om detta här.
Va? Fast det är ibland det. Alltså, många gånger tar man den enklaste vägen. Man säger okej, nu har vi reducerat budget med 10 miljoner. Då ska vi dra ner personal på 10 miljoner. Istället för att säga okej, nu ska vi göra en revision av vad vi gör och hur vi gör saker och ting. Gör vi saker, dubbla saker? Ägnar vi för lite tid och vissa saker? Hur många klienter träffar man på en vecka? Hur mycket tar dokumentation? Alltså etc. etc. Innan man börjar säga okej, det är personer som ska lämna. Vi kanske kan effektivisera den en del. Så blir det kanske inte 10 miljoner, kanske 5 miljoner eller något sånt. Men det är, ofta tar man den enklaste vägen att säga det.
Men det är inte så där jag också, tänker jag ibland, när man hamnar i jättestora underskott. Så tänker jag, det kan ju inte komma som en blixt från klar himmel. Man har ju månadsrapporter, man har kvartalsrapporter, man har redovisningar. Så som en förvaltningsdirektör eller en chef på högre nivå, även på lägre nivå för sina enheter, så ser man ju att det barkar om det går för mycket. Och det kan jag ibland tycka att man borde larma tidigare om det är så att man ser åt det gått. Så man inte hamnar i mångmiljonsunderskott, så att säga, när året är slut. Va? Då tänker jag, vad har man gjort under resans gång? Det tycker jag man kan ifrågasätta.
Men jag håller med också dig där, för jag tycker också det här, va, att alltså, även om man får en viss summa som man ska förhålla sig till, så måste man ändå börja på hur ser verksamheten ut? Vad gör vi? Hur gör vi det? Alltså det är ju sådana här kvalitetsfrågor egentligen då, som är också en del av ledarskapet, att lära sig att jobba med kvalitetsfrågor. Det finns ju också utbildningar i detta då, va? Och jag har ju själv sett och gått kurser i det här, va? Så att, och upptäckt att vissa saker som görs, ja, kanske är bra att ha, men inte nödvändiga jämfört med om man ska strypa verksamheten på ett äldreboende eller en skola, va? Alltså det handlar ju om prioriteringar. Vad är viktigast? Vilka grupper är svagast? Vilka behöver vi stötta mest? Och ställa sig de frågorna här. Va? Så att det är jätteviktigt. Jag menar, det är väl lätt att säga att alla ska ta 5% i varje del i förvaltningen. Men det är ju inte något bra.
Det är den enklaste vägen.
Det är den enklaste vägen, ja. Men det är inte lätt att vara chef, och det ska inte vara lätt till. Va?
Och det exemplet du tar upp, det gäller ju både på tjänstemannasidan och på politikersidan. Absolut. Vad politiken bestämmer vad man ska göra i staden, så att säga.
Nej, det kan jag säga att det har jag sett många gånger också, att även politiken har ju infört verksamheter som kan vara hjärtefrågor, men som egentligen inte tillför så mycket till kärnverksamheten, alltså äldreomsorg, funktionshindrade, skola och så vidare, va? Socialtjänst. Så att i tuffa tider så måste man också ta tuffa beslut i detta då. Sen kommer det alltid vara människor som drabbas, både som i slutändan de som vi är till för och även de medarbetarna som inte får det uppdraget längre. Va? Men då får man ändå se, ja, då kanske vi lyckas upprätthålla kvalitet eller kanske till och med förbättra lite grann i andra verksamheter som är ännu viktigare. Livet handlar om att välja och prioritera, så enkelt är det.
Du har lyssnat på första avsnittet med Bengt Elang, Thomas Egenstedt och Darío Espiga. I nästa avsnitt kommer vi att tala om den helt avgörande frågan för att demokratin ska fungera, nämligen samarbetet och tilliten mellan politiker och tjänstepersoner, och i synnerhet mellan ordförande och direktör. Följ gärna Göteborgs bästa i din podcast-app så får du direkt veta när nästa avsnitt är ute. Och kommentera gärna innehållet på Göteborgs bästas Facebook-sida. Tack för att du har lyssnat.